Välkomna tillbaka till Nyheter idag-podden. Det här blir årets sista avsnitt, det för vi har ju jul och nyår på gång här, så vi återkommer i januari. Idag ska vi prata om en fråga där skillnaden mellan vad etablissemanget tycker och gör och folkviljan är enorm. Och då, nu pratar jag inte om den migrationspolitik vi har haft de senaste 30 åren. Man kan ju faktiskt säga att jämförelsevis så är svensk migrationspolitik de senaste 30 åren har ett enormt folkligt stöd jämfört med det här. Utan vad jag pratar om är frågan om arkitektur. Tankesmedjan Oikos har gjort en SIFO-undersökning som visar att bland annat att endast 2% av svenska folket föredrar modern arkitektur i stil med nya Liljevalchs, medans ska vi se, var det 86% som föredrog i stil med klassisk arkitektur i stil med Nordiska museet. Ja, 86% var det. Det är som sagt tankesmedjan Oikos som har beställt den här undersökningen, och vi har ju lyckligtvis en Oikos-medlem med oss i studion. Arvid Hallén, blev ni förvånade när ni såg de här enorma skillnaderna i vad folk tyckte om det här jämfört med vad som sker?
Ja och nej. Alltså den här skillnaden på 86% och 2%. Så jag trodde inte att det bara skulle vara 2% som tyckte om de här värsta modernistbunkrarna. Jag trodde att det skulle vara kanske i alla fall 10-20%. Men det här är ju så lite så att det här är ju ett avrundningsfel. Man kan nästan säga att det inte finns några människor alls som tycker om de här värsta modernistbunkrarna. Man kan säga en sak om den här undersökningen som vi gjorde också. Att vi frågade ju också en fråga om vilka hus man skulle vilja bo i själv. Antingen som de som byggs idag eller de som ser ut som de som byggdes under slutet av 1800-talet, första åren under 1900-talet. Då var fördelningen inte 2% mot 86%, utan då var det 30-70. Det kanske skulle blivit en ännu större skillnad till de klassiska stilarnas fördel om vi hade haft mer bilder i den frågan, med exempel på ett typiskt hus som byggs idag eller ett sånt här typiskt nyrenässanshus från 1885 och sånt där. Jag tror nog att just det här att i Liljevalchs plus och Nordiska museet-frågan, att vi hade mer bilder på dem, det förstärkte ytterligare den här extrema diskrepansen faktiskt.
Mm. Och det är ju, man kan också säga att faktiskt lustigt nog så man ser ju hellre på ett vackert hus än bor i det. Om jag bor i en eländig bunker, men det kanske är lite fint inne och jag har en fin utsikt, så är det ju en sak. Men att man ska då behöva titta på, alltså att offentliga byggnader ser ut som Liljevalchs istället för Nordiska museet, det kan ju också vara en annan skillnad. För om man tänker bostäder, där är ju huvudsaken är ju att det liksom ska vara trevligt invärtes, men när man bygger just de här offentliga byggnader som ska ha lite skrytfaktor också, och så blir det då ett utseende som ingen gillar, och man kan ju säga att det är ju nästan där det är som värst också. Alltså nya Liljevalchs plus slår ju något rekord i hur det ser ut.
Det finns ju ett kul internationellt exempel på det här som man brukar ta, nämligen från Kulturpalatset i Warszawa, som är som en, det är byggt i sån här Stalin-arkitektur. Stalin-arkitektur är inte alltid så hemsk, för det är en slags moderniserad klassisk stil ändå, men den ser ut som en stor gräddtårta och är liksom oattraktiv. Och det man brukar säga om den, det är dels att det är det bästa stället att bo på i Warszawa, för att det är det enda stället där man inte ser huset utifrån. För det är otroligt högt, det är över 100 meter högt. Och att hyrorna i Warszawa är lägre i de hus där man har det här huset i utsikten. Så att, men man kan ju också säga så här, att märkesbyggnader kan ju bryta av på ett sätt mot den normala klassiska arkitekturen utan att folk blir arga. just när de här mer avvikande byggnaderna är undantaget. Ett jättebra exempel på det här också, det är ju Eiffeltornet i Paris, som byggdes i världsutställningen någon gång i slutet av 1800-talet.
1889,
tack. Mm. Och det var ju tanken att man skulle riva det här efteråt, för att det var ett så konstigt hus. Liksom det är ju inte, ska man säga, en klassicistisk byggnad, utan det här är man tog den modernaste tekniken, liksom så här, nitat gjutjärn typ, eller vad det nu är gjord av, och så bygger man det här tornet som är helt avvikande mot baron Haussmanns Paris bebyggelse. Men just att det blir liksom pricken över iet, då funkar det. Sen finns det ju fula torn i Paris också som är byggda på 60-70-talet, men då är det att fulheten är så extrem så att det övervinner den här pricken över iet-effekten. Men om man ska bara ta exemplet också i Stockholm, men jag bara säger det att Kaknästornet till exempel, det är ju inget vackert hus. Det är liksom en fyrkantig låda som är ställd på högkant. Men det är ju ingen som vill riva Kaknästornet just för att den är den här undantagsbyggnaden. Så att en hel stad full av Kaknästorn skulle vara hemsk. Men i Stockholm med ett sånt torn så funkar det.
Ja, jag tycker att detta är någonting som speglar inte bara arkitektur, utan i botten så finns det en människosyn som man ofta bortser från. Alltså folk som gillar modernistisk arkitektur vill gärna bortse från den människosyn som exempelvis Corbusier hade, som är lika brutal och lika hemsk som arkitekturen som han skapade. Och jag tror att detta också visar att människors alltså det som väldigt många av de här brutala arkitekturmänniskorna ofta säger, eller liksom talar om, liksom att de pratar liksom att det finns ingen skönhet, den är inbillad, eller man, alltså det är irrationellt att tänka sig skönhet. Och det är klart att det kan vara irrationellt, det är inte irrationellt, men däremot så är det ju svårt att fastställa vad skönhet är. Det är många däremot som har sysslat med just detta i äldre tid. Det var ju en viktig filosofisk fråga i äldre tid, vad skönhet är. Det finns till exempel, alltså man kan se på boktryckarkonsten till exempel. Alltså redan på boktryckarkonstens barndom på 1400-talet så insåg de första boktryckarna att bara sätta text på ett papper blir inte snyggt. Marginalerna ska vara olika, den yttre och den inre marginalen ska vara olika, den övre och den nedre marginalen ska vara olika, för att hitta en sorts det ideala siduppslaget. Detta var något som man intresserade sig mycket för och som man idag med modern teknik ofta bortser från, för det är så enkelt att göra böcker med hjälp av dator idag. Så man har på senare år, alltså de första böckerna som var satta med hjälp av datorer och sånt kom på 90-talet, så såg de helt förfärliga ut. Nu har man liksom lärt sig detta också i den digitala världen. Men det är liksom inte en slump att Edmund Burke, konservatismens fader, också har skrivit en bok som heter A Philosophical Inquiry into the Sublime and Beautiful. Alltså han sysslar inte bara med franska revolutionen och vad den innebar och hur det skapade ett konservativt program. Han sysslade också med frågan, vad är skönhet? Och en modern tänkare som ju har gått i Burkes anda, som vad heter han nu i förnamn, minns jag inte, Scruton.
Roger
Scruton, ja. Han sysslade också väldigt mycket med detta, vad är skönhet? Och det som är en del av den konservativa synen på samhället och på människan, att man tar hänsyn till vad som är vackert, vad människor trivs med, vad som är skönhet.
Jag tycker det här är jätteintressant fråga. Alltså för när man pratar om klassisk arkitektur, så ibland finns det någon slags förenklad bild av det här, så att ja, men de här husen, de ser gamla ut och därför är de fina. Men det finns också ett funktionalistiskt skönhetsperspektiv i den klassiska arkitekturen. Det är ingen slump att de proportioner som de här husen har, att de har de proportionerna, eller att utsmyckningarna ser ut på vissa sätt, eller att fönstren är formade på ett särskilt vis. Det här är även om de skiljer sig mellan olika, det finns ju en mängd äldre klassiska stilar, så är mycket av det här, eller nästan allt skulle jag vilja säga, är tumregler. Så att det, den klassiska stilen är inte ett bestämt utseende, utan det är snarare en metod. Det som är funktionellt för att skapa skönhet på ett sånt sätt så att människor uppfattar det som vackert. Och det här, det är egentligen det som skiljer den modernistiska stilen och den klassiska stilen, eller de modernistiska stilerna och de klassiska stilerna mest. Det är att man kastar bort 1000 år av erfarenhet, 1000 år av kunskap, 1000 år av riktmärken och sådär, för hur man bygger hus som folk faktiskt tycker om. Och så bryter man helt med det och börjar med något helt nytt som folk givetvis tycker är fult, för att det är fult. Och det här får man ju också tänka på den skillnaden man har mellan stora lägenhetshus och monumentalbyggnader å ena sidan och småhus å den andra. För om det finns ett område där modernismen gjort minst genomslag i arkitekturen, så är det just när man bygger småhus och villor. Varför då? Jo, för de får folk bestämma själva hur de ska se ut. Och då vill man liksom utforma husen med mänskliga proportioner. Det ska vara utsmyckat, det ska inte vara ytor som är mycket större än människor, man ska bryta upp saker. För att då känns det hemtrevligt och mysigt. Det gäller både på lägenhetshus och på småhus, men det är bara småhus som folk kan påverka. Och just skapa en människoanpassad arkitektur. Medan den här modernismen är i grunden människofientlig, skulle jag vilja påstå. Den tar inte hänsyn till hur människor vill leva, vad som är funktionellt för människor i ett estetiskt perspektiv, vilket är ju kul eftersom funktionalismen som är modernistisk tid handlar ju om att bygga saker på det mest praktiska sättet. Men då skär man bort en hel central del av den mänskliga erfarenheten. Och Le Corbusier, som ju är en av de pionjärerna, jag brukar säga att de tre värsta människorna under 1900-talet, det var Stalin, Hitler och Le Corbusier. Han talade ju om hus som boende maskiner. Och då har man ju helt missförstått. Då förstår man inte skillnaden, likheten med ett hus och ett hem. Han bygger hus, han bygger inte hem. Det är inte hemtrevliga platser. Nu får man också tänka på den engelska historien Robert Conquest, som ställt upp ett antal tre regler för hur världen fungerar. Och en av dem är att folk är alltid konservativa om de saker de vet mest om. Och en av de saker man vet mest om och får bestämma mest om, det är förstås ens eget hem. Särskilt när man bygger sitt eget hus. Bygger man sitt eget hus, då blir det fint, hemtrevligt, mänskliga proportioner, ornamenterat, ombonat, inbott. Och om man har oturen att bo i sånt här hemskt modernistiskt hus, då kommer man ju ändå skapa den här hemkänslan i sin egen lägenhet. Har du tänkt på att de här modernistiska avskalade monsterhusen, det är aldrig någon som inreder sin egen lägenhet på det sättet, med stora tomma ytor, det är bara vassa kanter, det finns inga prydnader. Boendemaskinen, att husen ser ut som fabriker, det gör de bara på utsidan. Ingen vill bo i en maskin. Ingen vill att ens eget kök ska se ut som ett restaurangindustrikök. Och det är det här som är grejen. Det är de två mest centrala skillnaderna mellan de klassiska stilarna och de moderna stilarna. Det är dels att man då förkastar ett årtusende av erfarenhet om vad skönhet är. Man plockar bort skönhetsperspektivet. Och det andra är att man försöker göra det till en rationell maskin. Vilket ju också är ett sätt att koppla bort den mänskliga erfarenheten. Det är hus som inte är för människor. De är människofientliga. Och det är därför inte så konstigt att just människor tycker illa om dem.
Adam?
Steven Pinker säger i sin bok The Blank Slate, The Modern Denial of Human Nature, som är underrubriken på boken, där säger han att 1900-talets modernister är de första människorna i världshistorien som har förnekat människans behov av skönhet. Alltså, alla människor sedan urminnes tider har försökt smycka sin omgivning, men vi har förnekat denna drift hos människan, säger han. Just detta när du säger att man kastar bort tusentals år av erfarenhet. Är det någon av er som har försökt att gå ner för en trappa i ett gammalt hus eller i ett modernt hus när ljuset är släckt?
Mm,
det, har det är en väsentlig skillnad. Om du går ner i ett hus som är byggt före 1920-talet och sånt där, ett äldre hyreshus i Stockholms innerstad till exempel och sånt där, så är det mycket enklare att gå ner för en trappa i mörker än vad det är att göra ett modernt hus. Men ingen, ytterst få människor vet varför. Men det beror på att trappavsatserna är lite olika vinklade, så att de inte är exakt i vattenmärkets, alltså de är exakt på planyta, utan de skiftar lite grann. Nu minns jag inte hur det är, men att du instinktivt därför känner när det kommer en avsats i trappan. Och det är sån där urgammal erfarenhet som man har kunnat känna, som man har känt till i årtusenden, därför att man, det har varit en vardaglig sak att göra det, gå upp för en trappa i kolmöker innan det fanns elektriskt ljus. Folk gick ju inte runt med lyktor i händerna. Men däremot sen det elektriska ljuset infördes, så är det här någonting som försvann. Och som många trappbyggare, för det var en konstart som hade sina särskilda utövare som hade en yrkesstolthet. Ja, de blev obsoleta och det försvann med de sista trappskaparna helt enkelt. Alltså.
Det här är ju jätteintressant, för det här är ett konkret exempel på konservativ kunskapsteori.
Mm,
just det här att i traditionen så finns det en förborgad dold kunskap som kanske de akademiskt skolade eller de med teoretiska perspektiv inte har. Jag hade tänkt på det här, men det är ju förstås precis som du säger. Och varför var det? Jo, det fanns inga lampor. Så att då var man tvungen att bygga på det sätt som var bäst, och då byggde man på det sätt som var bäst. Och det utvecklades under 2000 år av inget elektriskt ljus, eller hur lång tid det nu tog. Och sen så kastar man ut det, för nu har vi fina lampor. Och när man väl tänker på det här, jag växte upp i ett hus som är byggt innan elektriciteten kom. Och det är just det här att jag brukade faktiskt alltid gå upp och ner för trapporna på kvällen med lamporna släckta, bara för att liksom, jag vet inte varför, men det var ju helt oproblematiskt. Jag skulle inte göra det i det hus som jag bor i nu, som är byggt på som är tidig modernism. För att det är också så att trapporna sitter ju på ett annat sätt i de här modernistiska husen. De går rakt ner och så har du en avsats och så går den rakt tillbaka. De här äldre husen, de är ofta snarare att de snirklar runt liksom en kolonn i mitten. Antingen att de snirklar sig som en spiraltrappa, eller att de går och så vrider de 90 grader.
Mm.
Och gärna med något avfasat hörn och sånt där.
Ja,
och det här det skulle jag också tro att det är en kombination, att man kastar bort den här äldre erfarenheten, plus att man får de här serietillverkade elementbyggnaderna. Att vi har vår standardtrappa, den byggs i en fabrik och så skeppas den hit. Och den ska in i alla hus. Det här är säkert också mer liksom yteffektivt. Så då får du kanske lite större lägenheter eller lägre produktionskostnader på kvadratmeter. Men det är just den här, man skiljer ut den mänskliga erfarenheten. För det här har man inte siffror på. Och det här har man inte bokfört och det har man inte koll på. Och så får man ett hus som kanske formellt sett är mer funktionellt. Men bara om man tar bort den mänskliga egenskapen. Så att det är som sagt ett perfekt hus för maskiner. Som ett maskinskjul. Och så länge inga människor är i lägenhetshuset så är det jättebra. Och så fort människorna kommer dit så blir det fel.
Just det.
För människan är inte en maskin.
Ja, exakt.
Utan ett socialt djur.
Mm. Och det finns ju klassiska exempel på detta också i hur arkitekter idag planerar utomhusmiljön kring hus. Och när man då planerar olika små vägar, hur de går, och sen så går människorna en helt annan väg, så blir det en upptrampad stig över gräsmattan för alla går instinktivt på ett annat sätt istället. Va?
Också det är ett perfekt exempel på konservativ kunskapsteori i verkligheten. Nej, men jag skämtar inte.
Nej, jag visste hur det där för fan.
Typiskt om man har ett universitetscampus, som man säger nu för tiden.
Mm.
Då har man ju, om man bygger lite på äldre, jag läste om ett sånt, amerikanerna bygger ju sådana i äldre stilar fortfarande, så de blir väldigt vackra. Och typiskt är ju att du har ett stort parklandskap. Och så har du, det påminner nog lite om modernistisk stadsplanering, att du har ett parklandskap eller ett naturlandskap och så har du punkthus på något sätt. Men som är stora, vackra, monumentalbyggnader med föreläsningshallar och sånt där.
Mm.
Och då läste jag om något amerikanskt universitet där de inte hade tagit och byggt de här stigarna och vägarna. Utan de väntade några år tills de här stigarna hade trampats upp. Så att människor gick på de sätt som var mest mänskliga. Och sen tog man då och byggde slingrande stigar eller liksom ungefär där de gick. här, liksom, det, på ett sätt kan det kanske låta lite grann som att lite löjligt att nu som jag jobbar på en, som jag är konservativ och jobbar på en konservativ tankesmedja, ska jag försöka pressa in allting man kan i någon slags konservativ, i en modell om att allting är uttryck för konservativa tendenser. Men det här är faktiskt konservativ kunskapsteori. Det funkar så här. Det här är inte bara något som är abstrakt och teoretiskt i böckerna, utan det finns reella exempel och tillämpningar på det här. Det är viktigt.
Mm.
Och också om man låter som någon så här hippieflummare, men det man måste komma ihåg är att allt det här handlar ytterst om människan, om det naturliga, om det som inte är syntetiskt och teoretiskt påhittat av några progressiva människor som sitter på sina kammar och vill riva för luft och ljus och skapa det nya utopiska samhället. All smuts och fattigdom är ersatt av ett materiellt överflöd och renhet, och alla skavanker och avvikare har rensats ut. Det är liksom det är det som är fienden. Det är den samhällsvisionen som liksom låter kanske bra ur ett teoretiskt perspektiv, i alla fall någon som inte ännu upplevt eller hört talas om alla 1900-talets fasor liksom. Men det är inte bra. Det är inte bra. Människan måste komma först. Man ska bygga ett samhälle som är anpassat efter människan istället för att försöka skapa den nya människan, omforma människan till efter ett nytt syntetiskt, teoretiskt, utopiskt samhälle. Det är ytterst det som konservatism handlar om. En politisk ideologi, en verklighetssyn för människan istället för att skapa nya människor för en ideologi.
Ja, det där du säger där, det får man att tänka på. Jag har ganska många böcker skrivna av svenskar som besökte Hitler-Tyskland på 30-talet. Jag minns inte vilken av de böckerna detta är. Men det finns en svensk författare som tar upp detta i, där han skriver, alltså detta är långt innan man visste vad som skulle hända med massutrotning av människor och sånt där, men han konstaterar efter att ha besökt, jag tror det var München eller kan det ha varit Frankfurt, någon stad som han har besökt tidigare och på 20-talet, och då så såg man ofta lodare och skumma figurer i gathörnen och så vidare. Och så hans första intryck när han kommer tillbaka efter att Hitler tagit makten är att nu ser det mycket renare och snyggare och trevligare ut, för att de här figurerna är borta ur gatubilden. Men så tänker han ett varv till och tänker du att ja, de här människorna är givetvis då placerade i en koncentrationsläger. Och han tänker sig då att de får liksom någon form av uppfostran där, så de kommer ut som bättre och dugligare samhällsmedborgare. Och det tycker han till en början är bra. Men så kommer då eftertankens kranka blekhet. Vad säger det egentligen om ett samhälle som inte kan tillåta avvikare?
Mm.
Vad säger det egentligen om ett samhälle som måste stöpa alla människor i samma form? Där alla ska tvingas in i samma mall, och är det så att det inte passar så blir du liksom med våld tvingad att ja. Så han säger att trots att det Weimarrepublikens Tyskland då såg mycket otrevligare ut på ytan, så är det ändå ett samhälle att föredra, för det är skapat för människor. Precis det som du säger, det är skapat för människor.
Mm. Och den här, det är förstås jämförelsen med Hitler-Tyskland. Så fort man jämför saker med Hitler-Tyskland så blir folk jättearga, för att det här är liksom symbolen för ondskan. Och det är inte det jag menar nu liksom. Men det finns ju det här, när du beskriver det här enhetliga samhället där det inte finns några avvikare, där det är väldigt rent och prydligt, det låter ju supermycket som det svenska folkhemmet.
Det hade de dragen också, absolut.
Ja, det finns stora gemensamma tankegods, liksom gemensam tankegods mellan den svenska socialdemokratin och Nazi-Tyskland. Jag säger inte det här för att jag vill framställa, liksom utmåla sossar som de är någon slags kryptonazister, för det är de givetvis inte. Och liksom, de startade aldrig folkmord och anfallskrig och liksom avskaffade parlamentarismen och allt sånt där. Givetvis inte. Så jag säger inte det här, jag vill bara understryka det så att liksom ingen säger, tror att jag säger att sossar är nazister, för sossar är inte nazister. Men båda de här politiska rörelserna har delvis en gemensam tankegods som liksom har flödat ut åt olika håll. Någon slags utopisk, progressiv, tidig, framstegsoptimistisk idé om man ska bygga det nya rena samhället som är ordnat utan smuts, den nya människan. Vi ska, det är liksom samma slags grundtanke som finns i liksom att vi ska riva all gammal bebyggelse och bygga nya rationella hus, som finns i att vi ska tvångssterilisera eller mörda liksom folk som har folk som är asociala element inom citationstecken eller har fel etnicitet eller fel, liksom sådär. Det är liksom det här omskapa samhället. Och än en gång, sossarna är inte nazister, det är inte det jag säger, det är inte därför jag nämner det här. Men det här är ett farligt sätt att tänka på. Det skapar, även om det inte leder till folkmord i alla fall, vilket ju inte gjorde i Sverige, även om det ledde till tvångssteriliseringar, så kan det mycket väl leda till att man demolerar alla sina innerstäder, vilket ju skedde i Sverige. Så det här är något man ska vara, så fort man får, folk kommer med den här tanken om att man ska bygga ett enhetligt samhälle som är rationellt planerat, rent bort med all smuts, då ska man dra öronen åt sig, för då har man några radikala, progressiva tankar, och det finns inte sånt som är särskilt mycket värre än det.
Utopism alltså.
Ja.
Mm.
Jag kom bara att tänka på just det du sa att det är farligt. Jag kommer på ett väldigt konkret och praktiskt exempel på hur det här är farligt. Ni tog tidigare upp, du tror jag Arvid, de här snirklade trapporna som går liksom runt i någon spiral eller lite sådär. Jag växte upp, så bodde jag när jag bodde hos min mamma, hon bodde i ett sånt hus i Vasastan där trappen gick sådär. Och sen har vi de här nya där det liksom går rakt upp. Det är liksom trappsteg som är oinstinktiva. Och då tänker jag, är det strömavbrott och du går i trappen, en gammal trapp för det första som ni var inne på, man känner instinktivt när det ena trappsteget börjar och slutar. Men också om du snubblar i ett gammalt Vasastanhus, då kommer du ju ganska snabbt att stöta in i väggen och liksom så att säga avsluta fallet. Men i ett sånt här modernt trapphus där det bara liksom går rakt ner, då faller du ju hela vägen och kan skada dig ganska allvarligt. Kunde jag inte låta bli att tänka på det också.
En perfekt metafor för den konservativa ideologin. Att också konservativa politiker gör ju fel. Men när de gör fel så åker de ganska fort in i väggen istället för att rasa hela vägen ner och bryta alla ben i hela kroppen.
Ja.
Jag kan inte låta bli att nämna att jag faktiskt har känt en man som bodde i ett typiskt funkishus. Och han dog genom att han ramlade ner för trappan. Och den var spikrak.
Men om vi ska börja, det här har varit ett väldigt entusiastiskt avsnitt. Jag har knappt hunnit komma in med några frågor alls. Men om vi ska börja runda av, varför är det så här? Jag menar, det här kan ju inte vara särskilt roligt för arkitekterna. Borde inte de föredra att jobba med liksom klassiska hus snarare än de, jag utbildar mig till arkitekt i flera år och sen sitter jag bara och designar betonglådor. Varför finns det inget motstånd?
Jag tror att det är något som har satt sig i branschen sedan typ 100 år tillbaka. Att den som vill göra på ett annat sätt, den är någon slags populist eller dålig person. Alltså det är ju en ideologi det här. Det är en ideologi som finns i branschen, och så finns det också ekonomiska intressen från byggbolagen och sånt där. Jag har ingen heltäckande svar på det, men det kanske, Dan Kuhn kanske kan ha något.
Jag har ett svar, och det är att de tänker precis som Arvid gör. Nämligen att detta är konservatism. Men de tycker att konservatism är det värsta som finns, medan Arvid tycker att det är det bästa som finns.
Ja, okej.
Men det är ju det här med billighet och effektivitet och sånt. Alltså är det så mycket billigare att bygga de här betong... Alltså, ger det så mycket extra kostnader om man gör det lite klassiskt? Har ni någon uppfattning om det? Kan det förklara mycket av det här?
Om du tittar på märkesbyggnader, liksom monumentalbyggnader, så är de ofta minst lika dyra om de byggs i modernistiska stilar. Hur det är med lägenhetshus... Jag har sett siffror som visar något i stil med... Och de här siffrorna minns jag inte vad jag läser, så jag kan inte gå i god för dem inför lyssnarna. Men att bygga i klassisk tid skulle kosta kanske 10-20% mer, vill jag minnas. Och då säger man så, men vill vi verkligen betala mer för vårt boende? Vi vill förstås inte betala. Vem vill betala mer för saker och ting? Men samtidigt, dels Sverige är ett rikt land. Det här är en sån här sak, vi har råd med massa dumma jäkla grejer i Sverige som vi inte har någon nytta av och som vi inte ens tycker om. Det här vore ju trevligt, det här kunde man kanske betala för. Och det andra är att det som vi sa tidigare i diskussionen, att det framstår ju bara som mer kostnadseffektivt om man plockar bort hela den mänskliga delen av den mänskliga existensen. Att det är som om man, när du köper en bil. Du har två bilar, de går lika snabbt. Och så kostar så är en otroligt ful. Typ som Mr. Beans bil. Och så har du en som är fin. Vill du, vilken, och den här fina, den kostar lite mer. Vilken vill du betala för? Eller så här, när du köper kläder. Tänker folk så här, jag ska köpa en så här Mao-uniform. För den är jättebillig. Eller vill de så här, jag vill ha fina kläder för att jag inte vill vara ful. Nej, Mao-uniformen kostade faktiskt bara 199 kronor för en sån här blåställsoverall. Så det är ju bara billigt om man tycker att skönhet är värdelöst. Om man tycker att människor saknar värde. Då är det kostnadseffektivt. Jag menar, jag kräver inte att man ska bygga, att när Northvolt bygger sin batterifabrik i Skellefteå, att den måste vara ett fantastiskt underverk, för att det bor inte folk i den. Det vore ju fint om man kunde bygga dem fint då, för folk jobbar ändå där. Men skönhet är ett värde. Och så länge man tycker att det är värt någonting, då så är det värt att bygga. Livet är för kort för att man ska bo i fula hus, om man säger så. Livet är för kort för det. Och så är det med den saken.
Mm. Och det finns ju en klassaspekt i det här också. Att, för det är ju arbetarklassen och underklassen som får bo i de här riktigt fula husen. Och det är ju, ja, som vi sa, villägare där. Det finns ju ett, alltså det som är närmast det här modernistiska idealet när det gäller villabebyggelse, det är väl ändå de här mexitegelvillorna som var väldigt populära på 70-talet ett tag, och sen 70-80-talet byggdes det mycket sådana, och sen blev det så att säga ett skämt ungefär, mexitegelvillor. Men de har ju lite, fast de är ju ändå betydligt trevligare än Flemingsberg, men det finns ju lite av det där. Men annars är det ju, alltså, de som har pengar, de har ju råd att betala de här 10-20. Då kan man ju då köpa de här, för 10-20% så kan man extra, så kan man ju alltså köpa den här estetiska dimensionen. Varför blir inte det här en fråga för den känsliga vänstern att ta upp? Varför måste invandrarna och de fattiga bo så här riktigt, förvägras den estetiska dimensionen? Varför kan inte den vinkeln lyftas fram?
Nej, men för att de är invandrare och fattiga.
Just det, precis.
Det är samma sak. Varför skulle vänstern bry sig om sådana? De bryr sig inte om att de utsätts för massa brott.
Ja, nej. Så, liksom.
Ja, det var. Det finns ju ett ännu bättre exempel än de här mexistensvillorna, och det är ju det som hände på 50-60-talet, då man tog gamla vackra trähus en masse i Sverige och klädde in dem i gråa eternitplattor.
Det.
Och det var då modernt och rationellt och fint. Och vad kallas de här plattorna för idag i folkmun? Jo, fattiglappar. Det är ett tydligt exempel på det. Så det, det sågs som bra och modernt och tjusigt och fint, och sen så får det fattigdomsstämpel på sig. Mm.
Men jag ska också säga att det går ju att bygga, även om man har en oerhört begränsad budget, så måste det ju inte bli de här fula, liksom, miljonprograms, liksom, Rinkebyhusen. För ett antal år sedan så var jag nere i Krakow i Polen. Och där byggde man efter kriget en ny förstad som heter Nowa Huta. Alltså Nyhyttan. För man byggde det stora Lenin-stålverket så att Polen skulle få stålproduktionen och skulle återuppbyggas efter kriget. Och det byggdes i en slags avskalad nyrenässans. För Stalin, han tyckte inte om modernistiska stilar. Det var liksom dekadent eller något, vad vet jag. Så då, inga vågade ju bygga något annat än klassisk arkitektur. För då blir de, jag vet inte, de skickade till Gulag. En intressant idé. Men vad som hände sen var att Stalin dog 1953. Och då fick de polska arkitekterna åka utomlands. Och då åkte de tyvärr till Sverige, bland annat. Så i Nowa Huta, som ändå är så här, en så här socialrealistisk avskalad nyrenässans, som är, det är inte jättevackert, men det är helt okej, och det var ju billigt att bygga, så finns det då ett kvarter som de kallar i reklamskyltarna på engelska The Swedish Block, svenska kvarteret. Och det ser ut som att det är, alltså, lyft direkt från Rinkeby. Och det var ju så här fint och modernt och allt, liksom, rationellt. Och det är ju det fulaste stället i hela Nova Huta. Och så när vi, ibland så talar man lite nedlåtande om så här, öststatsarkitektur. Alltså det var ju inte liksom ryssar och ukrainare som hittade på det här. De höll ju emot. Det är Sverige som är mörkrets hjärta i det här avseendet. Alltså, det är vi som har exporterat den här fruktansvärda modernismen till resten av världen, inklusive till öster om järnridån.
Ja.
Ja, vilket ansvar Sverige har.
Ja, du ser, det är sånt här man borde be om ursäkt för istället för att man har liksom exporterat järn som användes i triangelhandeln.
Ja, men där börjar vi ju då komma till en slutsats då, att Sverige borde helt enkelt be internationellt om ursäkt för vad vi har ställt till med, alltså det, de estetiska förbrytelser som landet ligger bakom. Det är väl någonting vi skulle kunna enas om. Ja, lite som du vet när katolska kyrkan kommer och liksom ber om ursäkt för att de brände kättare på 1400-talet och sånt där. Det kan ju vara någonting att driva för framtiden. Ja.
Vet ni hur många laggårdar det finns runt om i världen som är byggda av svenskar som har välmenande velat hjälpa uländer, som det heter? Och man har byggt laggårdar på svenskt vis, inte tänkt på att i Afrika så är behovet av tjocka väggar inte detsamma som det är i Lappland, utan snarare är behovet av ventilation större. Ja, det är många djur som har lidit tack vare svensk välmening.
När du säger laggård så kommer jag tänkte att vi skulle avrunda nu, men jag blev tvungen att lägga in en grej. Jag kom bara på att kan man inte hitta så att säga ursprungssynden i de här så kallade Tegnérladorna som började byggas? Jag tror det var väl på 1700, slutet av 1700-talet där
Tegnérs tid, när han var biskop i Växjö i början på 1800-talet.
För det är ju den här typiska svenska kyrkan som ser. Alltså det är någon slags här tidigt miljonprogram kan man nästan kalla det. De här tråkigaste kyrkorna som liksom bara är en vit sån här långskepp och sen så liksom sticker upp då ett torn. Alltså det är som massproducerade kyrkor som du ser i varenda by. Och som är, ja du vet, man blir ju alltid glad när man ser en kyrka som inte är en Tegnérlada. Bara oj vad fantastiskt. Det känns som de byggdes på 50-talet där. Så, alltså, man kanske inte ska lägga hela skulden på sossarna, utan det kanske är det här. Det kanske finns något ondskefullt djupt i det, liksom, den svenska byråkratsjälen som sossarna egentligen bara byggde vidare på. Vad tror ni om den tesen?
Ja.
Gustav Sundberg skulle säkert hålla med i alla fall.
Ja, det skulle han göra. Jag är böjd att hålla med också. De kallas för Tegnérlador, men det är precis som du säger, de började byggas i slutet på 1700-talet och redan, och det är alltså innan Esaias Tegnér blev biskop i Växjö, så att han ska inte lastas för detta. Men under hans biskopstid så byggdes det väldigt många sådana kyrkor i Småland. Och med tanke på vad som revs för att bygga dessa kyrkor så är det då blir man inte glad längre, utan då blir man verkligen ledsen, för det var alltså väldigt mycket utav medeltida, både urgamla timrade träkyrkor, stavkyrkor och medeltida stenkyrkor som fick stryka på foten för de här Tegnérladornas byggande. Och i flera fall, det finns ett par fall där de byggdes den här nya Tegnérladan och sen så vägrade folket i bygden att acceptera att man skulle riva den gamla kyrkan. Och idag så finns det ju då församlingar som kämpar för att få tillstånd att riva Tegnérladan, för att församlingen är så liten nu, alltså de behöver bara den lilla medeltida kyrkan för behovet. Och den här stora Tegnérladan, den drar bara massa underhållskostnader. Och det har väl lättats lite på det där, tror jag, nu, så att man faktiskt får lov att göra det. Det var ju många år var det strängt förbjudet överhuvudtaget att tänka tanken.
Det här är ju väldigt intressant, för att den modernistiska stilen, den kallas ofta internationellt för international style. Den internationella stilen, det vill säga att du ska ha ett hus som du kan bygga var som helst i världen, de ser likadana ut. Det är liksom, de har ingen koppling till platsen, de har ingen koppling till kulturen. Och om vi går till de här teknikraderna, det är något man då skulle kunna kalla kanske den nationella stilen. Att vi har en svensk standardkyrka, det blir nästan som en del av liksom det nationalistiska projektet att skapa enhetlighet. Men här då i ett land istället för hela världen. Och man, alla de här regionala identiteterna och stilarna, de är ett problem som måste nedkämpas. Så det kommer man också tillbaka till den här gamla idén så här, är konservatismen en nationalistisk ideologi? Ja, i grunden inte. Den här äldsta konservatismen, den är ju antinationell. Den är emot det liberala 1800-talsprojektet att skapa enhetsstaten. Och just det här med de här kyrkostilarna är ju ett tydligt bra exempel på det.
Mm. Intressant. Mycket intressant. Ja.
Ja, men det är ett långt och spännande avsnitt, men nu börjar jag bli fruktansvärt hungrig, grabbar. Det känns som att vi kan prata om det här tills korna kommer hem, bokstavligt talat. Men så, och jag har letat och letat efter ett naturligt sätt att avsluta, men inte hittat något. Så nu sätter jag helt, nu slår jag helt enkelt bara näven i bordet och säger trevligt att ha er här. Och så får vi höras igen då i januari efter julledigheterna. Och tack så mycket alla som har lyssnat i år.